välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på toastronghams.se.
Då var vi här igen då, Erik, på Entreprenörsgatan.
Då är vi här igen då, John Andreas, på Entreprenörsgatan. Och vi har ett nytt, riktigt spännande och fantastiskt intressant avsnitt idag. Eller hur, John Andreas?
Jajamän, vi har en man som har en pseudonym, Lukas Betting. Han är författare. Hur han spelade bort 20 miljoner på ett år. Fastnade ett missbruk, spelmissbruk kan man säga. Och vi ska låta han berätta själv. Välkommen!
Mm. Tack snälla, kul att vara här. Då är det ju så här då att när man hör Lukas Betting så det är ju egentligen då ett alias eller ett medianamn som man kallar det för då. Och varför det är Lukas Betting och inte mitt riktiga namn som är Robert till att börja med, det är för att när allt kom ut kring mitt missbruk sommaren 2018, då var det ju så fruktansvärt stort. Det är cirka 30 familjer då som har drabbats på grund av mitt missbruk. Och då när jag blev körd till psykiatriska akutmottagningen av polisen så tyckte de absolut inte att jag ska gå ut med mitt namn på ett bra tag framöver, då man behöver göra någon form av utredning för att se vilka människor är inblandade i det här. Så när jag gick ut i media första gången då i Aftonbladet, cirka 5 månader efter det då, det var ju slutet på året av 2018, så fick jag namnet Lukas. Och därefter då när jag startade min Instagram december 2018, då blev det då Lukas Betting. Mm. Så därav detta då alias.
Ja, man kan kalla det Alexander Lukas nu då.
Robert Lukas.
Ja, Robert, precis. Du har mycket tur på din sida nu.
Precis.
Det är mycket saker runt omkring dig. Du har varit med i poddar, framgångspodden. Du har varit med i tv också.
Mm.
Och det var Malou tror jag.
Malou efter 10, precis.
Ja. Och det hände mycket och du har fått ut en bok.
Mm.
Och du har massa andra projekt på gång också.
Mm.
Det är ganska fint att höra och se. Jag har ju följt, vi har ju varit vänner ganska länge på Instagram, du och jag liksom, och vi har följt varandras resor och det är så fantastiskt att se vilket budskap du sänder ut.
Tack.
Den här trösten som du skickar ut till människor som faktiskt fastnar i speldjävulen.
Mm.
Skulle du vilja berätta lite om hur det är? Hur kom det sig att du fastnade där?
Mm. Det är ju så otroligt enkelt tyvärr att fastna idag gällande då spel. Jag har ju alltid varit motståndare till spel, egentligen då hela mitt liv. Mina föräldrar har alltid, eller min far speciellt, har predikat om vett och etikett, att spel är inte bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så som sagt, jag har spelat, men definitivt, eller absolut inte för dessa summor pengar. Så det här var då hösten 2015, så var jag och min exfru då i Stockholm. Och vi skulle åka på, vi skulle på ett bröllop då. Så vi tog det lugnt och stressade inte och sådär. Så på lördagen runt lunchtid så kom vi ut på avfarten då vid Salem och skulle mot Norsborg. Och plötsligt så kommer då en fartåre som kör i 200 km i timmen. Och kör rätt in i vår bakände på bilen. Så bilen snurrar ju då tre varv från högerfilen då. Det är ju tre filer och hamnar då till slut på mitträcket. Så vi är ju då mot trafiken och den här som hade kört in i oss är med trafiken. Han trodde jag ju hade avlidit med en gång för att hans motorhuv var ju helt intryckt. Jag hörde ju bara min exfru skrik egentligen då från krocken tills att vi hamnade på mitträcket. Och hade bara fokus på att försöka få ut henne för hon var ju fastklämd på sin sida där. Så jag fick dra ut henne och det var säkert stopp i 20 minuter på motorvägen där. Innan vi fick åka varsin ambulans till sjukhuset. Och det jag kan nämna även här då det är att hon var ju då höggravid i sjunde månaden med vår dotter när detta inträffade. Så vi var ju livrädda då att något har hänt med dottern. Väl där inne då på sjukhuset så kunde du konstatera då att hon är frisk. De gjorde ultraljud och allting såg bra ut. Och vi klarade oss. Polisen förstår ju inte alls hur, det är ett mirakel sa han då, att ni har verkligen haft änglavakt, att ni, det inte blev en seriekrock. För det är tre filer och det är alltid mycket trafik i Stockholm. Mm. Men vi klarade oss bra och jag då jobbade ju som, just vid det tillfället då så jobbade jag som inköp och produktionschef. Det är ett jobb som jag fick då som 25-åring, vilket var jättekul och en utmaning för mig. Så jag fortsatte jobba men jag började känna att jag hade ont i nacken och det strålade till mitt huvud då. Men jag tänkte det att jag sitter mycket på kontor och det är väl vanligt att man har nacksmärtor och sådär då. Men jag fortsatte jobba. Men tyvärr då ett år efter olyckan så klarade jag inte det mer. Så då sökte jag vården och efter att ha gjort en röntgen så kunde de konstatera att jag har en whiplash-skada. Och det innebär då att jag ska bli heltidssjukskriven och för mig var det en jätteomställning för jag har jobbat sedan jag var 15 år i princip och älskar att jobba och jag vet att det är någonting jag kan. Men nu måste jag vara hemma. Och då var det starka tabletter som i form av tramadol och tremadol, det var diclofenac och så vidare. Så det var bara illa läget att vara hemma. Så då var jag sjukskriven till och från egentligen då under ett par års tid där. Sen då i den vevan där när vi kom in till juni 2017 så var det ju, det kunde vara 12 spelreklamer, alltså under bästa sändningstid. Och det är fruktansvärt. Mm. Jag har alltid klarat att kunna bortse från det, men till slut så kunde jag inte det mer och jag började spela. Så juni 2017 där så hade jag alltså gjort insättningar på 30 000 kronor efter två dagar redan. Tyvärr då för mig, som det även gör för så många andra, så gick det väldigt bra. Och efter fyra veckor så låg jag plus på kontot då, strax över 100 000 kronor. Mm. Och där kände jag då att amen, jag är ju bäst på detta, jag kan spela. Och det är vinnarskallen som kom i mig där som jag haft från min tidigare jobb som säljare och även inköpare. Och så kände jag att amen, detta är någonting jag kan. Tyvärr då så kraschade allt efter det sen. Och jag började då förlora. Dessa 100 000 förlorades rätt så snabbt. Som sedan gick över till blankolån. Besparingarna förlorades. Det var sms-lån. Och vi pratade om ränta med över 250%. Så det är fruktansvärt. Och till slut hamnade jag i ett läge där jag inte kunde låna mer pengar. Efter att ha tagit flera miljoner i lån så gick det inte mer. Och då, tyvärr då, som det är det jag känner så stor skam för idag. Så började jag kontakta då vänner och släktingar och familj. Till mina vänner och släkt och så talade jag om då att det var investeringsmöjligheter för dem då om de ville vara med på detta. Men det fanns ju inga investeringar, det fanns inga affärer. Men när jag sa det då så lät det så pass bra och jag var så trovärdig för jag har alltid varit en pålitlig person och jag vill aldrig skada någon. Det vill jag definitivt inte idag heller men under min tid då som spelmissbrukare så tyvärr så byggde jag upp en fasad och jag var duktig på att ljuga. Och då valde de att gå in med pengar. En person blev två, det blev tre och det blev fyra. Och till slut då så sommaren 2018 så var det alltså uppe i 30 familjer. Till min familj då så trodde jag om att jag behövde pengar till att gå med i i ett företag som jag hade startat igång då tillsammans med min exfru då, att jag behövde pengar dit. Och då kom det in pengar och så spelade jag för de pengarna då, kan man säga. Så ett år efter hade jag alltså omsatt över 200 miljoner kronor på spel på ett år. Och förlusten var över 20 miljoner kronor. Det är fruktansvärt. Och då när vi kom in på det här med spelbolagen, hur jobbar de? Och de är så otroligt skickliga på att manipulera svaga individer. Jag fick så mycket gåvor från spelbolagen. Det kunde vara nya iPhone-telefoner. Det var lyxresa till Cypern för hela familjen. Tillsammans med en vän så fick jag åka till Ryssland på fotbolls-VM. Och vi bodde ju alltså på ett femstjärnigt hotell tillsammans med Sveriges och Brasiliens spelarfruar. Som bodde alltså på samma hotell som oss. Allt det här för att få till den här lyxiga känslan. Att jag är betydelsefull för dem. Och jag känner mig speciell. Och jag menar, då har jag alltså spelat bort flera miljoner hos ett spelbolag. Men när man får det här lilla, som man säger då, så kändes det ändå så speciellt för mig. Att de bryr sig om mig. Vilket låter så sjukt egentligen. Och så var det, men jag åkte på El Clasico, Real Madrid, Barcelona. Med helpension. Vi satt ju på ett VIP-bås där. Med tilltugg och alkohol. Men det var att dricka hur mycket du vill och sådär. Det bara vräkte in med bonusar till mitt konto i form av stora summor pengar då. Lite kortfattat om man säger om det. Ja,
men det var ju också en period där som jag minns då att du ville ta ut vinsten. Mm. Den här är intressant, för du ville ta ut vinsten, men de satte dig on hold på något sätt.
Det är fruktansvärt. Det var som så här då att vid ett tillfälle där så hade jag vunnit en hel del på kasino. Och då var jag uppe på 1 miljon kronor. Mm. Jag fortsatte spela och kände att jag har lyckan här. Ja, men jag fortsätter lite till och lite till. Och till slut då så jag kom ner till 800 000. Och då kände jag att nu plockar jag ut pengarna. För då har jag fortfarande chans att betala lite pengar till varje person som har tagit ut pengar till mig. Och då blir det här, det var ju tyvärr som någon form av pyramidspel egentligen. Men skulle de se att det fan, det kom in pengar. Då skulle trycket på mig kanske inte vara lika stort. Så jag begärde ett uttag och skrev då direkt också till spelbolaget där att kan ni godkänna det här direkt nu? Det är bråttom. Det går ju alltid så snabbt annars att få ut pengarna. Men så var ju inte fallet. Utan de skrev det till mig att du måste komplettera med bild på ditt körkort. Du ska komplettera med bild på faktura så vi ser din adress att det stämmer. Och då blev jag ju tokig och skrev till dem att det här har ni redan fått för länge sedan. Ni godkänner bara det här omgående. Jag ska ha mina pengar. Nej, du måste vänta till kommande dag. Då ska vi ta det här med ansvariga. De är inte här nu. Det var ju bara lögn. Vi är inte från deras håll. De hade fått allting sedan innan. Och i och med att jag var så pass beroende som jag var. Så avbröt jag ju det här uttaget sen. Så dagen efter var de nere på 5 000 kronor. Så den här miljonen blev 800 000. Och sen blev de då 5 000 kronor. Så det gjorde alltså spelbolaget då mot mig. Då. Att jag har ju den här VIP-managern då som jobbade på det här spelbolaget har ju faktiskt skrivit till mig på Instagram. Efteråt nu då, när allt har kommit ut då, och sa att jag såg det själv. Och det är så de jobbar, tyvärr. Och det är fruktansvärt.
Det är hemskt faktiskt. Mm. Det är hemskt och det är många människor som får illa tack vare det här liksom. Mm. Och det är så lätt att snubbla dit precis som du gjorde liksom. Och det Nej, de behöver se över regelverket helt enkelt.
Verkligen, och jag fick ju då, som det heter i det här med bonusar då som jag pratade om då, så fick jag ju något som kallas för förskottsbonusar. Mm. Jag har ju aldrig hört talas om det tidigare att någon har fått något sånt. Men det fick jag, och för att förklara vad det innebär då så sa ju den här VIP-managern till mig då att nu ska du få summa pengar. Det var som exempel då så fick jag 60 000 kronor direkt in till mitt konto, spelkonto. Helt omsättningsfria, jag kunde plocka ut dem om jag ville men det visste de ju om att det gör jag ju inte. Jag kommer spela. Så då sa han det till mig att när du har förlorat de här pengarna så måste du göra insättningar på 200-300 000 kronor till och då får du en ny förskottsbonus. Detta för att få mig att fortsätta spela hos just dem. Och det var ju alltså Bett Hard då i det här fallet som sa detta. Och om vi backar tillbaka lite, som ni hör på det han sa till mig, att när du har förlorat de här pengarna.
Jajamän.
Ja, han visste ju om att det kommer jag göra. Och det gjorde jag, såklart. Och så gjorde de då för att få mig att fortsätta spela hos dem då.
Precis. Men det är väl också, tänker jag, spelbranschen som sådan bygger väl på någon slags negativ, eller att man ska spendera hela tiden mer och mer.
Mm.
Såklart, det är ju det som är logiken, hela systemet liksom. Och hitta då de här personerna som då Lukas, som spelar mer och mer och mer, och hitta de här nästan som en vandrande bankomat liksom, för att det hela ska gå runt då.
Precis. Men just att man tänker mycket, vad är deras ansvar i det här? Jag, ända sedan jag har gått ut i media från första dagen, så är jag tydlig, och det är jag än idag, och det står jag fast vid, att det som har hänt är mitt ansvar. Jag skyller aldrig på någon. Men samtidigt då, så har ju, just om vi ska prata om specifikt det här fallet då, Bett Hard, så har de ju själva sagt till pressen att vi gjorde fel. Vi skulle ha begärt ett dokument som heter Source of Wealth, vilket innebär då att de måste kontrollera var mina inkomster kommer ifrån. Och de har själva sagt då att de ska agera om någon spelar för mer än sin årsinkomst. Jag menar, det säger sig självt. Jag har inte sådana summor i årsinkomst.
Mm.
Det, absolut inte.
Mm.
Och så hos dem hade jag ju alltså spelat för, ja men det var en omsättning på 67 miljoner på 5 månader hos ett spelbolag, och förlorat över 8 miljoner. Jag har inte en årsinkomst på 8 miljoner kronor. Varför agerar han inte? Som exempel.
Men de flesta har ju inte det.
Nej.
Överhuvudtaget, va?
Nej, precis. Det är ju så.
Jag vet inte, man hittar ryska oligarker kanske som kan spela sådär. Det, det går ju inte.
Nej, precis. Och just den här VIP-managern då, som vi hade ju kontakt på WhatsApp, som det heter. Och daglig kontakt. Ring när du vill. Och jag blev uppringd vid ett tillfälle. Och då så sa han det till mig att din spärr är helt borta. Du kan spela för hur stort du vill nu. Och då när jag hörde det, och jag var så svag som jag var vid det tillfället, och jag hade så mycket skulder, så kände jag att nu har jag chansen att vinna stort. När han sa det till mig, så spelade jag alltså på en match. Det var Barcelona mot Getafe, kommer jag ihåg. Det stod 0-0 och det var i minut 70. Då la jag alltså ett spel på 420 000 kronor på att det skulle bli minst ett mål i matchen. Och de som känner till lite om fotboll bara vet ju att när Barcelona spelar på hemmaplan så blir det oftast mer än ett mål åtminstone. Och det räckte att det skulle bli ett mål. Matchen slutade 0-0. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Alltså nästan en halv miljon där förlorades på, det var knappt 20 minuter kvar då av matchen. Det var nära, det var stolpträff och hit och dit och nära straffområdet. Men det i bollen gick inte i mål. Och då är det här som många tror, att det finns säkra matcher. Det gör det absolut inte.
Mm.
Och desperationen fortsatte ju. Så när det spelet las, då hade jag alltså, nu pratar vi om omsättning då, jag hade alltså spelat bort på det dygnet där, då har jag alltså spelat bort, eller omsatt 8 miljoner på det dygnet, för jag var så desperat efter det sen. Och det förlorades pengar, jag sov ingenting. Det var ju från 2 på natten, kom jag ihåg sen, det dygnet där då, 2 på natten till 10 på morgondagen efter, var det spel för stora summor, spel efter spel efter spel. Något spel gick in, men majoriteten förlorades. Något gick in och majoriteten förlorades. Och det är det här problemet är. Man ser att man kan vinna och då fortsätter man spela.
Vad spelade du på? Det var kasino och fotboll och matcher? Eller var det någon speciella inriktningar så här, som du spelade mer på?
Det var mestadels sport. Och det var ju främst fotboll egentligen då.
Mm.
Men tyvärr så blev det ju allt möjligt sen. Det blev volleyboll som jag inte visste någonting om. Mm. Det blev tennis, känner jag till en hel del där. Men det spelade jag också på. Och då kunde det vara så här, för att ni ska få höra hur desperat jag var. Så var det så att jag kunde till exempel spela på, om man säger en tennismatch. Vem som vinner nästa poäng. Kunde jag alltså spela 50 000 kronor på det. Vem som ska vinna nästa poäng.
Mm.
På fotboll kunde jag alltså spela på att det ska bli, ja, men jag kommer ihåg att jag la, det kunde vara över 100 000 för att det blir inkast nästa minut.
Mm.
Och då var jag så nervös, kom jag och tittade på bollen hela tiden. Det var nära kanten och det gick inte ut. Ja, då var det 100 000 förlorade där. Så desperat var jag då. Det växte i mig. Och i och med detta då så växte ju min psykiska ohälsa hela tiden. Det var som en bubbla som till slut skulle spricka. Jag var inlagd på akuten vid 3 tillfällen då för mitt hjärta, för jag var så stressad. Alla samtal från alla människor då som ville ha sina pengar tillbaka och frågade vad det är som händer. Och då sa läkaren det till mig, kommer jag ihåg 3:e gången när jag var inlagd, så sa han det till mig att du är inte ärlig. Fortsätter du som du gör så kommer det sluta illa för dig. Och jag fortsatte att ljuga och sa det att det är mycket på jobbet. Och så det var det jag sa. Men han förstod ju att det var bara lögner. Och om vi spolar fram lite här då, så ska jag berätta sen då vi juni 2018. Då var jag i Ryssland. Fotbolls-VM. Då kan man tänka då att amen, vad gör du där när du har så mycket skulder som du har? Jo, dels för att jag fick ju den här resan gratis från spelbolaget och jag såg att det här är min chans att i lugn och ro kunna försöka vinna tillbaka de stora pengarna då. Och då kom jag ihåg att jag hade fått in 600 000 kronor till mitt SEB-banken-konto. Jag hade öppnat kontot bara ett par dagar innan jag skulle åka då till Ryssland, fotbolls-VM där. Kommer till flygplatsen och ser då att ja, men pengarna är inne, bra, allt ser bra ut. När jag väl kommer då till hotellet med min vän där så loggar jag in och då kan jag se att pengarna är spärrade, dessa 600 000. Och den paniken började växa då i mitt huvud, vad ska jag ta mig till? Jag ringde till kundtjänst i Sverige. Jag sa att jag är i Ryssland, det är mina pengar, släpp dem omgående. Och jag sa det ena och det andra, det var så dumma ord som kom från min mun. Men de sa det att vi kan inte hjälpa dig. Det här är något skumt. Du kan inte öppna ett konto och sen helt plötsligt så kommer det in 600 000. Vad är det för pengar? Var kommer de ifrån? Varför har du fått in dem? Du måste ta dig till ett kontor. Då i det här fallet sa de då att du får ta dig till Värnamo-kontoret om du kan då när du kommer hem. För jag bodde ju i Värnamo då. Då fick jag ju panik. Vad gjorde jag då? Jo, då började jag ringa runt igen och skicka meddelanden och så vidare och kolla om det var någon som var intresserad av att vara med och investera pengar då i återigen i affärer som inte fanns. Och då kunde jag alltså erbjuda avkastning på 100%, för jag var så desperat och jag trodde att det här var min chans att vinna de stora pengarna nu då. Då fick jag in dem och det gick ju inget vidare. Det förlorades snabbt. Alla pengar som jag fick in, det var stora belopp som jag hade fått in då. Väl hemma då i Sverige så besökte jag SEB-kontoret och jag kommer ihåg att jag fick kliva in då i ett rum och då ställde de frågan till mig och sa det att vad är det frågan om, vad är detta? Och jag var helt yr, jag var helt borta, jag visste inte, jag kunde inte prata. Och då var budskapet var tydligt att ditt konto spärras här nu, du är inte välkommen här mer. Du får bara säga vilket kontonummer vi ska skicka de här pengarna till. Och då valde jag då att skicka dem till Handelsbanken där jag hade ett konto. Majoriteten av allt gick ju genom Handelsbanken då. Så pengarna gick dit och då hade jag de här 600 000. De förlorade jag väldigt, väldigt fort. Och där och då skulle ju till slut då min bubbla spricka. Så jag valde faktiskt att åka till mina föräldrar. Vi pratade en lång stund och jag berättade för dem precis vad som hade hänt. De hade ju ingen aning om detta då. För de trodde ju att de hade lånat ut pengar till vårt företag då som inte stämde. Men de sa det till mig att du är sjuk och vi ska hjälpa dig att bli frisk. Mm. Men där och då kunde jag ändå inte ta in det. Först och främst så tänkte jag att varför är de så mottagliga för mig? Varför ska de hjälpa mig? Jag förtjänar inte det. Och min bubbla, som sagt, det skulle bara spricka, så jag hade bestämt mig att nu vill jag inte leva mer då. Så det finns ju ingen logik i det här, men jag valde där och då att ta mina föräldrars bil. Jag visste att pappa hade sin bilnyckel, så jag tog den och åkte iväg. Och jag var borta i säkert 2 timmar. Pappa då, mina föräldrar, de förstod ju att något är fel, hade någonting som kommer hända. Så pappa ringde till polisen och förklarade hela situationen för dem och sa att ni måste hitta honom, han kommer skada sig själv. Jag parkerade bilen då på landsvägen och hade med mig då starka tabletter. Det var ju tramadol då som jag hade med mig, i och med att jag hade dem hemma sedan min sjukskrivning och sådär också då. Och jag plockade ut dem, eller ur dem då, från min jackficka. Böjde mig på knä, kommer jag ihåg. Jag bara grät och grät och grät och jag hade så många missade samtal. Och jag hade lämnat telefonen sen då i bilen, så jag vill inte ens se vem, alltså så ringer det. Det var över 30 samtal som bara ringde och ringde och ringde hela tiden. Jag bara lämnade den där Och då böjde jag mig på knän och han precis då stoppade in en tablett bara i munnen innan jag hörde en röst bakom mig som ropade då. Och då var det polisen då. Hörru, ropade han då med stark ton. Och i ren panik då så spottade ut tabletten då i jackfickan. Och även där och då så kom det lögner från mig. Han sa det, vad är det som har hänt? Är du skyldig folk pengar eller vad är det som händer? Nej, det är mycket på jobbet, sa jag ändå. Och bara grät. Och då sa han det till mig att jag ska köra dig till psykiatriska akutmottagningen. För annars kommer inte jag kunna leva med mig själv. Mm. Och då blev jag inlagd då i 4 veckor. I första läget då. Mm. Tyvärr så hade jag ett återfall en vecka efter jag blev utskriven. Och då blev jag inlagd igen i 1 vecka. Så totalt i 5 veckor har jag alltså legat inlagd då på psykiatrin. Men jag alltså har haft änglavakt vid 2 tillfällen. Andra gången så ringde mina föräldrar mig då jag var hemma i min lägenhet ensam då och kände att det finns inget mer att leva för. Jag har 2 fantastiska barn, jag hade då en fru som sagt, men tyvärr så försvann de från mitt liv i och med att allt kom ut. Och det kan vi komma till sen då, men jag fick ju inte se dem på 6 månader. Och försökte då där skulle svälja mina tabletter igen och då ringde då min pappa och vi pratade lång stund och sa att vi lägger inte på förrän vi kommer fram till dig, och då blev jag då körd igen till psykiatrin där då. Så ungefär 5 veckor, så jag har haft änglavakt 2 gånger och med bilolyckan med, så att det känns, min specialistsköterska brukar säga det till mig, du är lite som mirakelmannen att du har
men du är Robert Lucas.
Ja, precis. Precis, jag är så glad och tacksam såklart idag att jag är vid liv. Det är så mycket som har hänt. Men det är svårt att förklara för någon som inte har gått igenom, kan ha levt med det här med psykisk ohälsa eller haft kanske någon form av missbruk, att varför man gör det där då, att varför skulle jag ta mitt liv?
Ja, men det är en panik. Du känner ju, jag själv har varit levande död som jag kallar det, utbränd 2 gånger. Och det är, som jag förstår det, i min berättelse är det att man har panik. Det är panik på panik. Den mattas av, sen blir det panik igen och det blir panik. Telefonen ringer x antal och det blir panik varje gång telefonen ringer. Det blir en klump i magen. Mm. Till slut blir det så mycket så att man vet inte var man ska ta vägen. Och det finns ingen återvändo. Man känner att det finns ingenting jag kan göra mer. Mm. Det finns inget mer, det är lika bra att jag bara försvinner. Mm. Då blir alla, då slipper alla, då vet alla att jag är död, då är det bättre. Det är,
precis.
Så man rättfärdigar det här tankesättet som man har, att man inte kan ta sig upp ur skiten. Mm. Men du är levande bevis på det, att det går att komma upp. Givetvis har du fortfarande saker du får jobba med, det har vi alla liksom. Mm. Så man får jobba med hela tiden, och det är framförallt hur du tog igenom dig den psykiska ohälsan som jag tycker är intressant. Vilka var dina första steg? Det var att prata. Du var inne på psykakuten. Du hade den behandling. Men vad var det? Var det några mer steg du gjorde för att komma tillbaka till... Nu är du, väger du 36 kilo mindre också, ska vi poängtera.
Jajamän. Det stämmer.
Och du har gjort en hel del olika handlingar som har tagit dig ifrån den psykiska ohälsan.
Mm.
Så det är lite de, vilka metoder använder du dig utav?
Ja, det var ju som så här då att jag, när jag blev utskriven här då andra gången från psykiatrin, så för de som lyssnar på det här så kan jag säga att jag gjorde egentligen ingenting. Jag mådde så fruktansvärt dåligt, för jag hade så mycket skam för alla som har drabbats på grund av mitt missbruk. Jag fick ju heller inte då som sagt se mina barn, de hade försvunnit från mitt liv. Det var ju skilsmässoansökan som kom där. Och jag kände att jag orkar ingenting. Så här pågick det då i nästan 6 månader. Men november då, 2018, så ringde min bror mig. Min familj har ju alltid som sagt stöttat mig i att bli frisk. De står ju absolut inte bakom det som har hänt. Men de stöttar mig då till att jag ska bli starkare och bli frisk då från allting. Och då ringde han mig och vi pratade i över en timma, kommer jag ihåg. Och han sa det till mig att du är inte ensam i allt som har hänt. Tänk på alla de här 30 familjerna som har drabbats. Det hjälper inte med ord längre att säga vad du ska göra. Du måste visa med handlingar framåt nu. Res dig upp från soffan. Ta tag i ditt liv nu och visa vad du verkligen vill göra. Och då ska jag säga det att jag åt alltså chips till frukost. Det var ostbågar. Och jag, vid det tillfället så vägde jag alltså då 116,5 kilo. Och efter det samtalet så bestämde jag mig att nu måste jag verkligen ta tag i mitt liv. Jag måste göra någonting nu. För jag vet att jag definitivt inte är ensam om att må dåligt. Man brukar säga att alla bär på en berättelse eller historia. Mm. Då fick jag hjälp av mina förvaltare. Jag hade då två förvaltare i och med att mitt ärende var så pass stort. Då fick jag hjälp med ett gymkort som köptes till mig. Och sen den dagen har jag alltså varit på gymmet 5 dagar i veckan. Jag har missat, jag kommer ihåg, ett par tillfällen, men då har jag varit sjuk då, förkyld och ont i halsen. Men annars så har jag alltså kört sen den dagen. Jag brukar alltid säga att man ska försöka hitta sig en hobby som gör att man kommer på andra tankar. Och för mig blev då räddningen gymmet, måste jag säga. Gymmet, jag tog ju så pass starka tabletter. Och då är det många som säger att men jag förstår inte hur man orkar ingenting om man tar tabletter. Jo, det gör man. Jag tog dem. Jag kunde gå upp 2:30 på natten. Om det var snöstorm eller regn, det spelar ingen roll. Jag gick ut och promenerade då. För jag visste att ligger jag bara kvar här så kommer jag må ännu sämre. Jag rör på mig, jag går ut. Det gjorde jag. Jag gick till gymmet och tränade. Oavsett hur trött jag var. Men det sitter mycket då i psyket då, i huvudet. Det var nästan rätt gissat med 36 kilo ner. Jag väger 84 idag, så jag har gått ner 32,5 kilo. Ja. Men det är nästan rätt idag. Och jag tycker att träningen har gjort så mycket för mitt liv. Utöver det så bearbetar jag mig själv då varje dag. Mm. För jag brukar säga att jag är en nykter spelmissbrukare. Mm. Och det kommer vara i mitt liv. Hela mitt liv egentligen. Mm. Men det viktiga är vad jag gör nu. Som hjälper mig framåt. Och vi pratade lite om det här innan med att när det här avsnittet, de som lyssnar på detta då, så firar jag faktiskt 2 år som spelfri. Känns fantastiskt bra. Så just det här som sagt om att försöka hitta sig en hobby i kombination då med rätt medicinering. Och just det här med att prata om det. Jag startade igång mitt Instagramkonto där då ett halvår efter allt hade hänt. Så pratar jag alltså dagligen med människor som har samma problematik. Det kan vara andra missbruk. Det kan vara psykisk ohälsa. Blir någon form av rehabilitering. Att hela tiden prata om det. Och det har gjort mig till en mycket, mycket starkare människa idag då. Jag kan säga att hade vi, när allt kom ut där och jag hade suttit i det här rummet tillsammans med er. Då hade jag inte fått ut något ord knappt från min mun. Det gick inte att prata med mig. Jag var helt kopplade bort världen, omvärlden helt och hållet. Jag vill inte prata med någon. Det fanns inte för mig. Men det går. Och jag säger det att oavsett vad man går igenom i sitt liv så går det att ta sig ur. Och man kan komma tillbaka starkare. Och det är mycket jag försöker visa då med min berättelse. Att man kan kriga sig ur det och man kan komma tillbaka starkare då.
Precis. Och sen, du har ett otroligt stöd, får vi säga, från din familj. De pushar ju dig i rätt riktning, de stöttar dig och i alla möjliga ärenden säkert också. I flera olika saker, förmodar jag. Och det är så viktigt att faktiskt att man har rätt stöd också. Och det är inte alla som har det heller. Och som jag alltid brukar förespråka, om man inte har det stödet, då får man vara sitt stöd själv. Och söka sig till de miljöerna, så som du gjorde med Instagram. Du sökte dig till de här olika miljöerna. Det finns sociala plattformar, det finns nätverk ute i verkliga livet också som man kan söka sig till. Ta de här stegen för att rehabilitera sig, för att stärka sig själv. Både mentalt och fysiskt. Finns alla de här möjligheterna. Bara att man måste våga, som du säger.
Precis.
Hur är det med, för du har ju Instagram till exempel då. Men ser du att det finns ett stort behov från andra där ute också att öppna upp och få extra support och dela med sig med sina missbruk också och sina beroende?
Jag kan säga så här att jag tror, om man tror att spelmissbruk är ett stort samhällsproblem, så kan jag säga att hade man sett min inkorg så hade man blivit mörkrädd, tyvärr. Det är ett jättestort samhällsproblem vi lever i. Jag blir så ledsen och berörd såklart när jag läser alla dessa som hör av sig till mig. Det är medberoende, det är missbrukare som känner att livet är i absolut botten och de vet inte vad de ska ta sig till. Mår jättedåligt. Och då vet jag ju själv som sagt vad jag har gått igenom. Och då försöker jag finnas där, prata med dem. Baserat på mina erfarenheter då. Att hjälpa och komma med tips och råd till dem. Men det är ett jättestort samhällsproblem. Mm. Och vi ser, ja, men nu, speciellt här då under coronatid så har man ju sett då att det har växt ännu mer. Casino är tillgängligt dygnet runt. Du kan spela när du vill. Och det är så enkelt att göra insättningar via bankir då. Och jag blir så glad med för att det faktiskt har räddat så många människor med min Instagram, att jag pratar med folk och de hör av sig och är tacksamma för att jag har hjälpt dem, och det gör mig så glad. Jag kan faktiskt nämna ett exempel som tog mig, eller berörde mig jättemycket. Det var så att efter min medverkan hos Framgångspodden januari 2019, så det var alltså första gången som jag blottade min röst på riktigt. Då hade jag inte gått ut med min bild på mig själv alls. De två första dagarna efter mitt avsnitt där så hade jag alltså över 200 meddelanden som kom in till min Instagram.
Okay.
Det var också på något sätt där det blev vändningen i form av negativa kommentarer till mer kärlek, kan man säga då.
Mm.
Så en dag där då så hade jag så svårt att, det var januari där sen, så hade jag så svårt att sova. Klockan var halv, jag tror det var 02:30 på natten där. Jag gick upp och tänkte, men nu läser jag mina meddelanden lite här då. Det var som att det var något tecken från ovan, jag vet inte. Mm. Men då fick jag syn då på ett meddelande från en person som skrev till mig att jag vet inte varför jag skriver detta till dig. Men i natt då, eller idag, kommer jag ta mitt liv, sa han då. Och jag har skrivit ett avskedsbrev till min fru. Han hade två barn precis som mig själv. Och jag fick ju panik när jag såg det. Vad ska jag göra nu? Så jag började skicka meddelande efter meddelande efter meddelande. Att jag ville ha hans nummer. Och efter 10 minuter så kom det tillbaka ett mobilnummer till mig. Och jag försökte samla mig för att jag kände att ringer jag honom nu och är stressad, det blir bara värre för honom också. Även om jag vet vad han går igenom där och då, för jag var precis samma sits. Och då ringde jag och han svarade, och han fick ju inte ut många ord i början där. Han var helt förstörd och han satt i bilen. Mm. Och sa det att det här kommer ske nu. Jag har skrivit då det här avskedsbrevet till min fru. Och jag pratade med honom en lång stund och försökte förklara min situation. Och att han är inte ensam i det här. Han ska klara detta. Efter att ha pratat i 90 minuter då, alltså 1,5 timme. Så sa jag att jag kommer inte lägga på förrän du går in genom dörren och lägger dig hemma. Och då gjorde han det, han la sig i sängen och då sa vi godnatt. Dagen efter det så fick jag ett så långt och fint meddelande från honom. Där han avslutade med orden att jag älskar dig, sa han då till mig. Och jag blev så glad, och vi har pratat på FaceTime tillsammans med hans fru också. Jag har till och med sett hans barn.
Mm.
Och de är så tacksamma och sa det, vad kan vi ge dig? Jag vill inte ha några pengar från er, utan jag är bara glad att han är vid liv så att han kan se sina barn växa upp och de kan växa upp med sin pappa. Och sen den dagen har han alltså varit helt spelfri.
Mm.
Vi är uppe i, ja men det är 1,5 år här nu snart då. Så han har varit helt spelfri. Och jag blev så glad när han, ja men han har livet i behåll nu.
Mm.
Men just att man, jag fick till med det återigen att just, jag vet inte hur, men det var, jag ser det som ett tecken idag att jag skulle vakna till där och läsa det. Och prata med honom då. Och att han klarade sig där. Jag blev så, så glad. För deras familjs skull såklart.
Mm. Nej men det, jag förstår det. Det är så vackert. Mm. Jag började gråta, det såg ju.
Ja.
Jag fick tårar.
Ja. Det blir så känsligt. Och jag, som sagt, jag vet ju. Jag blir ju själv så känslomässig när jag pratar om det här med. Speciellt mina barn då. När de försvann från mitt liv där. När sommaren när allting kom ut. Och just ett halvår efter. Varför jag inte fick se dem här kan jag säga att, ja, men, polisen kunde inte hjälpa mig. Familjerätten sa ju det att för att vi ska kunna hjälpa till så måste det finnas samarbetsvilja från bägge parter, vilket det tyvärr inte fanns då. Och då fick jag bara vänta på tingsrätten. Och där och då så sa ju då ordförande att alla barnen behöver bägge sina föräldrar. Du har ju absolut inte skadat dina barn. Visst har han då, du har skadat människor ekonomiskt med deras situation, men bägge barnen behöver de behöver bägge sina föräldrar. Och då fick jag då blev jag kallad till Eller inte kallade, utan vi fick en kallelse, och efter det så sa de då att nu ska vi börja prata videosamtal till att börja med. Och jag kommer ihåg att jag förberedde mig sådär, jag var så nervös på något sätt också, vilket kan låta konstigt, men det var ju, hade gått ett halvår, och ringde upp då, och då såg jag mina barn och jag började gråta sådär, så jag var så tårögd, speciellt efter samtalet sen, så bara forsade ner, jag försökte hålla mig på något sätt där. Min dotter var ju i chocktillstånd. Det var som att hon var stum där i samtalet. Hon förstod inte vad det är som händer. Är det pappa där nu, eller vad är det som händer? Och månaden efter det så skulle jag alltså träffa dem. Då hade det gått 7 månader. Var det 1 eller 2 månader? Ja, någonstans där var det. Men det hade gått 7 månader efter allt då. Då skulle jag få träffa mina barn första gången. Och jag kommer ihåg när jag var inne i lokalen då, så hörde jag mina barn utifrån att de ropade pappa då. Och då när jag fick syn på min dotter, så bara hon sprang fram till mig och kramade mig, och jag sa det, jag älskar dig, och hon, jag med, tittade på mig då, det var mina tårar bara rann ner på barnen då. Det var så känslomässigt ögonblick, men just den dagen, det var alltså den bästa dagen i mitt liv sen allt kom ut kring mitt missbruk. Det var där då jag kände att nu kommer jag ge allt. Jag kommer aldrig ge mig, jag kommer kämpa. Och det är det som tror jag har följt med hela tiden också, att för barnens skull, jag ska kämpa, för alla de drabbade skull, jag ska visa med handlingar nu till alla, inte med ord, för att det är ju svårt kanske att lita på mig för dem.
Det kommer ta tid, det är bara din handling som kan visa resultatet, och det är, man kan säga mycket, men det är handling över tid som kommer göra resultaten.
Ja.
Och det är ju så det är i allt. Det spelar ingen roll vad vi väljer. Man kan säga jättemycket saker. Och nu ska jag göra det. Och vi alla har gjort det. Nu ska jag göra det, och man inte gör det.
Nej, precis. Så det är
efter tid och handling. Så om några år så kommer de se, nej, men han har hållit det. Han har sagt, han har kämpat. Han har verkligen visat sin karaktär. Han håller vad han lovar. Han var sjuk. De kommer förstå, men det kommer ta tid. Alla kommer inte, även då kommer inte alla acceptera det förmodligen.
Nej.
Men många kommer ju se när man har gjort den här förändringen och verkligen kämpat liksom.
Precis, jag kan ju nämna det med då att i det här ögonblicket som vi sitter och pratar här nu, så är det ju så att jag har ju suttit på 5 stycken polisförhör själv. I och med mitt missbruk då, så har jag ju blivit anmäld av 15 av de här 30 personerna som drabbades. Till polisen, och som sagt på 5 polisförhör, det är en väldigt stor utredning, förundersökning har vi håller på där nu, och det är inte mycket kvar här nu, antar jag, tills vi får ett datum för rättegång då. Jag har sagt att jag försöker att inte fokusera så mycket på det här och nu, utan jag får ta det lite som det kommer. Det jag kan göra är att fortsätta som jag gör, med att kämpa med min rehabilitering, bli starkare och starkare, och ja, men göra det jag kan. För det är någon, framförallt det jag kan påverka. Jag kan inte påverka rättegången. Kan jag inte göra då. Så att vi får se när det blir. Och se vad det kommer leda till där då.
Vad har du för så här övergripande mål närmsta åren då? För det är ju en skuld också att återbetala så här, exempelvis. Men det kan ju vara andra mål också, kanske med familj eller liknande. Så vad har du för så kommande målsättningar så här, för att komma tillbaka liksom, eller reda upp saker och ting?
Ja, jag är ju, för tillfället så är jag ju heltidssjukskriven. Och det har ju jag har en otroligt duktig läkare måste säga, han är specialistläkare också då, så han är jätteduktig. Och har vi egentligen sagt det, att den dagen vi ska börja prata om jobb, det är efter den här brottsutredningen. När det är avklarat, det är då vi ska börja prata om jobb. För han vet hur stort detta är.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur mycket det faktiskt tar på mig då. Så att han är helt fantastisk. Så när brottsutredningen är klar, då känner jag ju att jag vill på något sätt hitta något jobb som faktiskt passar mig. Jag kommer alltid att försöka göra allt jag kan för att faktiskt betala tillbaka till alla de drabbade då. Det är återigen det som har hänt, det är mitt ansvar. Jag vill hjälpa så många jag bara kan, inte bara i Sverige men även världen över egentligen, för det här är ett jätteproblem som vi har, och nå ut mer och mer med min berättelse egentligen då. Det är väl egentligen de fokus som jag har där. Och sen återigen att det här som jag sa med mina barn som har gett mig så mycket styrka. Jag vill utöka umgänget ännu mer med mina barn, vilket det kommer göra. Men det blir ju i sådana fall först efter brottsutredningen. Där får vi se vad det leder till. Och just att umgås ännu mer med dem, för de är verkligen allt för mig. Det är det faktiskt då.
När det gäller skulden så här, vad är det för summa vi pratar om idag för att som du behöver jobba ihop eller som du så här, för att få en perspektiv?
Ja, jag är ju, om vi pratar om då, jag är ju hos Kronofogden. Jag lever på existensminimum. Jag har, efter att hyran och diverse kostnader är betalda, så har jag alltså 2800 kronor i månaden som jag lever på idag. Vilket många då kan tycka att men det är inte mycket pengar att leva för, hur klarar du dig? Men då säger jag igen att det som har hänt har hänt. Idag har jag lärt mig respekten för pengar. Jag planerar och det löser sig. Det går bra. Mm. Jag har mat på bordet. Jag har tak över huvudet. Och det är jag tacksam för. Mm. Skulden då är ju till privatpersoner, så är skulden på mellan 15 och 16 miljoner till privatpersoner. Mm. Sen är det någonstans mellan 4-5 miljoner till banker. Så att jag tror den är på närmare 21 miljoner idag. Mellan 20,5 och 21 miljoner. Någonstans där är skulden hos Kronofogden. Mm. Alla dessa då som har drabbats har ju då anmält ett betalningsföreläggande till Kronofogden. Så det innebär att alla mina intäkter går ju då till Kronofogden, som fördelar pengarna procentuellt till alla som är med där då. Det är ju många ärenden då. Mm. Jag har ju exempelvis börjat föreläsa där de som har bokat mig skickar då pengarna direkt till Kronofogden återigen. Vi sitter här idag med min bok här med. Det är min självbiografi som släpptes i december. Mm. Och där jobbar ju förlaget väldigt hårt med att försöka få ut den till bokhandeln. Tyvärr så förstörde corona mycket av kunderna minskade mycket då ute i bokhandeln, vilket är förklarligt också då såklart. Så att de jobbar aktivt med att försöka få ut den där. Sen så är det mycket aktivitet just nu kring att släppa boken utomlands. Och den kommer alltså säljas världen över, boken. Till att börja med som en e-bok. Och det ska då, bor du i USA eller bor du i Indien, spelar ingen roll. Boken är på engelska, du kan beställa den där. Mm. Det kommer byggas upp en hemsida. Mm. Så det är mycket på gång kring där. Och återigen, där är det samma sak då såklart. Alla mina intäkter går då direkt till Kronofogden som betalar av. Visst, det är svårt med tanke på räntan som är hos Kronofogden, så tickar det ju på. Skuldbilden ökar ju. Men jag försöker att inte tänka på det just nu, utan jag gör mitt allra yttersta för att betala tillbaka det jag kan. Vi har även då tillsammans med min advokat då, så håller vi på att förbereda rättsliga processer mot spelbolagen och mot banken. Handelsbanken stoppade ju inte heller mig. Och jag kunde alltså omsätta 4 miljoner i månaden hos Handelsbanken. De frågade mig vad är det för pengar som kom in och ut, och då sa jag det till dem att jag spelar med mina vänner. Och det tyckte de var okej. Alla andra banker spärrade mig och sa att du inte är välkommen mer, förutom Handelsbanken. De spärrade inte mig då, så där håller vi på med. De kom ju med ett jättedumt uttalande då hos Aftonbladet då. Så när journalisten pratade med deras pressansvarig, så sa han det till dem att vi bryr oss inte om våra kunder köper barnporr eller om de köper godis i matbutiken. Det bryr oss inte om. Sa han då, vilket jättemärkligt utlåtande att säga det. Ja, och det var deras pressansvarig som sa detta. Ja. Ja. Och det blev ju kaos i media när han sa detta. Ja, i alla fall så då håller vi på med det och ska driva det vidare. Och förhoppningen är ju såklart att det ska leda till någonting, att det blir pengar som kommer tillbaka. Som då ska gå också till att betala tillbaka. Så allt jag gör egentligen gör jag för att försöka hjälpa andra, nå ut så mycket som möjligt och då att betala tillbaka till alla som faktiskt har drabbats då.
Precis, för det är ju många som har någonstans har fallerat på vägen där. Det är ju bankerna, Handelsbanken till exempel, det är olika bettingsidor och så liknande. Så det är ju många involverade i den här apparaten kan man säga. Och jag är också lite nyfiken på, för det som idag så här, det är bara att sätta på tv och så är det reklam och det är så här bettingkasino grejer hela tiden. Det bara plingar hela tiden så här. Mm. Fast jag kan ju tänka mig att spelar man inte själv och så här, då ser man det kanske i förbifarten, så man inte är medveten om hur stort problem det faktiskt är dessutom då. Utan det är lite under mattan helt enkelt, om man inte är involverad i det. Och dessutom, spelar du på fler sidor eller var det många sidor du spelade på? Eller var det en eller var det två eller hur?
Det var många. Ja. Jag har spelat på hos alla möjliga spelbolag. Över 20-tal spelbolag har jag spelat hos. Sen var det ju, men om man säger en del var ju lite större summor då också då. Men jag var aktiv hos många, många bolag då. Över som sagt 20-tal. Mm. Och just den här reklamen är ju så fruktansvärd. Det har börjat pratas mer om det. Ja, det gör det. Men det behöver skärpas till ännu mer. Mm. Om vi kollar Italien så har det försvunnit helt.
Mm.
Med spelreklamer, det finns inga reklamer där.
Men hur är det där då? Är det förbjudet? Eller?
Ja, det får inte bli, det finns inte.
Vi hade ju inte det förut heller.
Nej, nej.
Vad sa du?
Vi hade ju inte det förut heller.
Nej, nej.
Nej.
Och kolla nu, idag. Mm. Det finns överallt.
Ja, ja.
Du hinner få ut dina pengar innan nästa stopp, till exempel om man är i pendeltåget. Om man säger, då har du fått ut dina pengar. Ja, men det står inte att du, ja, men din insättning går ju så snabbt, lika fort det, och du förlorar pengar fort.
Mm.
Man får ju inte göra reklam för till exempel droger.
Nej.
Och om jag ska berätta det då, lite jämförelsen här med spel och heroin, så om vi backar då här till min specialistläkare som är så duktig, så förklarade han faktiskt för mig och sa det att i vården så har man då mätt kemikalier. Man har alltså gjort röntgen där man mätte kemikalier på personer med spelmissbruk och personer med heroinmissbruk.
Mm.
Och då sa han att resultatet är helt identiskt. Det är ingen skillnad, sa han på det, för att heroinmissbrukaren längtar ju eller strävar efter att få ta nästa sniff, medan spelmissbrukaren strävar efter att lägga nästa spel. Det är precis samma sak, så det är så hjärnan fungerar. Och det är bra att ta till sig faktiskt och veta att det är jätteallvarligt, och med spel med så är det ju inte bara missbruk utan det är så mycket pengar inblandat och man förstör för så många som står en nära. Gör man då?
Nej, men det jag tycker om att samtala mycket om det undermedvetna. Och när du tittar på reklam, tittar på tv, det läggs i ditt undermedvetna hela tiden. Det du tittar på, det är det du för in.
Mm.
Jag samtalar alltid om det här, hur viktigt det är, vad du tittar på, vad du lyssnar på, vad du läser, vad du samtalar om.
Mm.
Alla de bitarna är så viktiga för att vi har ett undermedvetande som är så outforskat, men som vi programmeras med hela tiden, så att vi handlar därifrån många gånger. Och därför är det så viktigt att titta på de här. Det spelar ingen roll vad det är vi ska göra. Vissa har sockerberoende, vissa har alkoholmissbruk, vissa har drogmissbruk, vissa har porrmissbruk. Alltså alla de här missbruken, de skapar ju en viss känsla i hjärnan, så att man får ett behov, man vill ha mer och mer. För att vi alla är ju olika, vi har olika DNA-uppsättning, så att vi är olika mottagliga för olika missbruk. Och det är de bitarna som vi måste synliggöra, att vi ska hjälpa varandra med de här bitarna och stötta de människorna som faktiskt har lite svårare med de här olika missbruken liksom. Och samma med alkohol, det finns ju även alkoholreklam, tror jag. Jag tittar ju aldrig på tv, men jag kommer ihåg när jag har sett hos min syster någon gång, de har ju på tv så det har flimrat förbi, så har man sett alkohol liksom, och jag bara okej, okay, liksom. Och det är samma med cigaretter, nikotinet, och alltså det är ju och det är inte bara så att de är ju specialister, som du säger, det här med spelbolagen, hur de ska trigga dig. Det är ju samma sak med, var det med alkohol, det var samma sak med cigaretterna, har de forskning på. Förr hade de hur de skulle trigga så att beroendet ökar extra mycket. Så hade de forskat på det. Det är samma med Pringles, chipsen, hur de har de här exakta forskningsresultaten, hur vi ska triggas av det. Att vill jag ha mer Pringles, eat you cannot stop, liksom bara fortsätt ät liksom. Och det här är ju sådana metoder som de har testat och sett hur de ska trigga en viss typ av människa som har det fallenheten att falla dit. För då har de den människan i sitt järngrepp. Jag tycker det är jättetråkigt.
Jag tycker det är, som sagt, det är hemskt, och de vet precis hur de ska göra, för att man är ju återigen så här, man är så svag när man spelar och är inne i sitt beroende. Som jag nämnde då, att när jag fick dessa gåvor, det är ju ingenting för dem. När man har spelat bort alltså, miljonbelopp och så får man gåvor, vad är det? Mm. Jag fick en signerad Zlatan-tröja på posten. Jag blev ju jätteglad. Ja, det är din 30% sa de då. Men det var ju bara påhitt liksom. Men det var ju att det ska kännas bra för mig. Oj, vilket spelbolag som kommer med en sån present till mig. Nu är jag verkligen värdefull. Eller jag är speciell. Men jag har ju hört så mycket nu efteråt här. Jag har ju pratat med en del då VIP-managers och sådär. Som berättar då hur de faktiskt jobbar. Och hur fruktansvärt det är. Det var ju någon som än idag jobbar där. Som har sagt att han ser det som att de är som knarklangare. Så han som står i centrum. De jobbar precis på samma sätt som knarklangare då. Och det är helt sjukt. Jag får höra så mycket. Och nu har jag inga belägg för idag. Men man har ju fått höra då att hur det systemen är upplagda. Och att man faktiskt ska kunna vinna. Innan då man förlorar de stora summorna. Jag menar hur. Man är ju så nära hela tiden det här. När det snurrar i hjulet. Och så ser man att oj, det var bara ett steg ifrån. Och så stannar den till. Men då blir det här. Hjärnan kopplar ju det. Att. Oj, jag fortsätter. Men den känner av allt. Hur man trycker på auto. Ja, jag var ju så pass beroende. Så jag tryckte ju på auto. Det var på autosnurr. Och så var det 1000 kronor minst per snurr. Och det bara rullade. Jag tittade knappt. Jag bara tryckte igång den. Och den känner jag av det. Att när man har autosnurr, då är det ju uppenbarligen. Då har ju problem. Så är det ju faktiskt.
Du nämnde i början här också. Att ofta är det så att man vinner i början. För många. Och sen går det inte så bra. Hur funkar det liksom? Är det också någon slags algoritm här? Eller någon strategi? Eller ja, hur funkar det liksom?
Så är det ju. Det är som jag sa lite här, att jag har tyvärr så har jag inga belägg för det. Men jag har fått höra att det är så. Att det är så det är uppbyggt, om man säger då. Att kommer det en ny spelare så ser de till att du vinner. För att om du bara förlorar, då är det lättare att ta sig ur. Men när du vinner så kopplar ju gärna det att oj, jag kan faktiskt vinna. Allt det här, hur det blinkar och vilka ljud som kommer igång. Du kan vinna 20 kronor så kommer det ett jättehäftigt ljud. Som att du har vunnit stora summor. Men det är uppbyggt på det sättet så att du faktiskt blir beroende och fastnar. Och det är hemskt. Jag blir också så här, om man ska, jag hoppar lite så här fram och tillbaka här. Men om man ska nämna som exempel, vi står Svenska Spel som är statligt. Och då tänker jag så här, men hur, jag förstår inte riktigt tanken så där, för att ja, man tänker så här att Svenska Spel, ja, det kommer alltid finnas, det vet jag. Lången, Stryktipset och så vad det nu än är, det kommer finnas kvar, det är ingenting man kan få bort. Men varför för de in nätkasino? Det har jag inte förstått än idag. De säger själva att den allra största, det har jag hört dem säga i podden, att den allra största riskfaktorn är nätkasino. Och ändå så implementerar de in det Svenska Spel. Nätkasino. Det är statligt ägt alltså. Varför gör man det? Svenska Spel. Jag har ingen förståelse för det överhuvudtaget. Och det är så mycket reklam som görs. Men även de har alltså fört in det här med nätkasino. Det är där man, som, alltså återigen, det är den största risken att fastna är där.
För det måste ju vara lite så också att gå till ett fysiskt kasino kanske. Då är man ju där med andra människor och det blir mer påtagligt på något sätt. Men sitter man hemma med en laptop och en dator så kanske det är lättare att hamna i det. Och bara trycka på knapparna och fortsätta spela och spela.
Eventuellt. Ja, men det är ju det, precis. Men tyvärr så är det mycket det här att man ser att man kan vinna. Och då fortsätter man. Jag har ju fått höra, det var en kille med som berättade att han hade klivit in i kasinot och hade gått ut med miljonvinster därifrån. Och hade bestämt sig att nu kommer jag inte spela mer. Jag har vunnit stora summor pengar. Varför ska jag fortsätta? Dessa pengar ska investeras i det ena och det andra och sådär. Okej. Okay. Så gick det bara någon kort period efteråt då. Så var det dags igen. Har jag vunnit en gång så kan jag vinna två gånger. Och lämnade kasinot med alltså alla dessa pengar som vann förlorade han. Och hade tagit då, hade förlorat ytterligare 1 miljon då sen, utöver det. Var alltså back 1 miljon efter det sen. Och det är så det är. Man vinner, tror att man kan fortsätta vinna. Och så fortsätter man spela. Jag låg ju plus över 100 000. Och min vinnarskalle som jag alltid haft, så trodde jag att jag var bäst på att spela. Men det finns inga säkra matcher.
Men det är väl också som är fix på något sätt då. Liksom. Du går in och det kan vara vilket sammanhang som helst. Man går in och vinner en match eller en fotbollsmatch. Eller man gör någonting bra och det känns bra.
Mm.
Och så går man därifrån. Ja, men då vill man ju rimligen ha mer av samma vara, tänker jag. Det är inte så att man, men det här var en jättebra upplevelse. Fantastiskt, wow, like, shit. Och så lämnar man bara allting. Det kanske inte riktigt är så vi funtar. Man vill ju ha mer av det.
Ja.
Oavsett genre egentligen. Liksom. Och då ökar sannolikhet att man trillar dit då.
Man blir inte nöjd. Man är inte nöjd.
Nej, precis. Precis. Och du pratar också mycket om nu då på din väg tillbaka så här, som jag tycker är spännande och intressant. Så här, ingenting omöjligt och det är ju ett visst en stor skuld där och du betalar tillbaka och så vidare. Men du har ju börjat kampen liksom. Eller vägen till det nya livet här. Och det är också intressant att höra mer om för det är ju en stor skuld. Men vi har ju också andra människor som kanske har mindre skulder eller andra utmaningar i livet som man kanske aldrig ska jämföra men förhållandevis sett inte är lika stora. Sådär va. Hur tänker du kring det? Liksom, vad har du för råd i andra människor som också vill liksom komma igång och komma över sina utmaningar för att komma vidare sina liv då?
Ja, jag brukar säga så här, egentligen vi pratar om spelmissbruk så ska man inte prata om summor egentligen, är det så. Men varför jag nämner det mycket då i mitt fall, det är för att jag vill visa hur snett det kan gå och hur fort det kan eskalera. Men om en person har spelat bort 500 000 kontra då 20 miljoner som jag har gjort, så är beroendet i sig lika starkt. Det är ett lika starkt beroende oavsett då, om man är 500 000 eller om det är 20 miljoner. Hade den personen kunnat haft tillgång till att få fram mer pengar, då hade den personen säkert gjort det. Nu gjorde jag det och jag skäms för det idag. Men jag fick fram dessa pengar. Och återigen då försöker jag visa det här mycket då att man ska känna att oavsett då vad man går igenom så går det att resa sig upp igen. Ingen är ensam i det här. Vi måste prata mer om det. Och det är det som gjorde då att jag valde att gå ut i media då första gången. För att visa andra att det går. Att det här är min resa. Nu ska ni få följa med här på min resa. Det där, jag lägger upp mycket då det här med träningen. Att jag tränar ofta. Jag går till gymmet. Det ska inspirera andra människor. Att ta tag i era liv också då. Att göra någonting. Ibland kan jag bara säga. Jag brukar inte. Jag pratar inte i telefon med så många, men jag gör med en del för att jag skulle aldrig hinna med det. Det blir alldeles för mycket. Det tar alldeles för mycket tid om man säger det, men jag försöker hjälpa så många jag kan. Och när jag pratar i telefon, och även när jag skriver, så kan jag verka lite tuff ibland. Men det är för att det är egentligen för deras egen skull att de måste på något sätt resa sig upp nu. Liksom, hitta de här olika sakerna som du ska göra för att komma tillbaka. En av dem är exempelvis då att hitta sig en hobby. Det behöver inte vara att man går till gymmet. Det kan vara att de går och spelar kubb till exempel. Vad som helst. Gå och läs böcker i biblioteket till exempel. Gör någonting. Ligg inte bara hemma. Det gjorde jag. Men jag försöker visa att det finns olika saker man kan göra. Sen brukar jag ge tips då att exempelvis om man ska... Innan man lägger nästa spel. Man har kanske tänkt att nu ska jag spela för 1 000 kronor. Innan du lägger det spelet. Tänk till då. Vad får det för konsekvenser? Om jag förlorar dessa 1 000 kronor. Ja, det kanske innebär att du inte kan handla mat. Som exempel. Du kanske skulle köpa ett par skor. Som du inte kan göra om du förlorar dem. För man måste alltid gå in med den instinkten att de kommer förloras. Så kanske man istället backar då. Det är mycket det här med att bearbeta sig själv. som man ska tänka på då. Mm. Och ett jätteviktigt verktyg till alla som spelar med det är ju då det här med spelpaus. Att man alltså kan registrera sig där så att man blir spärrad från alla spelbolag som har då svensk licens. Mm. Det är jätteviktigt och det är ett bra verktyg som har kommit ut här.
Spelpaus.
Spelpaus.se.
Hör ni det där ute, ni som tycker om att spela och har ett beroende eller bara tycker om att spela, gå in på spelpaus och registrera er. Mm. Och pausa spelandet.
Precis. Det är ett stort tips. Ja. Det är ett jättebra verktyg faktiskt. Spelpaus.se.
Ja, nej, det har jag aldrig hört talas om. Det låter fantastiskt fint.
Mm.
Tänk om man kunde göra så för sockerberoende och alkohols.
Ja.
Sockerpaus.
Paus. Ja.
Registrera sig. Det kan inte bli en affär. Köpa socker.
Så här, man går in i
alkoholpaus.
Region går ner.
Precis.
Systemet stängs.
Ja. Nej, men sen är det ju också som det här med ekonomin. Man kan be någon närstående sköta ekonomin åt en. Ta bort det här med mobilt bank-ID till exempel. Det finns många sådana saker, så det är ju många steg som jag försöker gå igenom med personen då och ge tips och råd då, baserat på det. Men ännu viktigare för de som lyssnar på detta med som kanske då har ett medberoende. Det behöver inte vara till spel, det kan vara alkohol. Oavsett vad det nu än är, om man lever som medberoende, så måste ni komma ihåg att ni är viktiga i det här. Det är lätt att man glömmer bort sig själv. Man hjälper exempelvis sin partner, sin bror, sin syster, vad det nu än är. Så glömmer man bort sig själv och sin egen hälsa. Och till slut så kan det leda till sjukskrivning och så vidare. Man måste tänka på sig själv, det är jätteviktigt. Det finns samtal för anhöriga också. Som är bra att känna till då.
Hur skulle ett medberoende fungera i relation till spelmissbruk? Så här? Om du kan berätta lite om vad är medberoende för någonting?
Om man säger då att jag exempelvis är då spelmissbrukare. Jag är inne och spelar inne i perioden där jag spelar. Så har man då en partner till exempel då som är fru. Som försöker hjälpa mig. Den personen är då ett medberoende. Försöker hjälpa mig reda ut den här situationen, försöka finnas där för mig, stötta mig, men det tar ju så mycket på deras psyke och krafter, de orkar ingenting. De till exempel, de jag pratar med kan exempelvis säga att de tar distans från, eller tar avstånd från sina vänner, de slutar umgås med, för de orkar inte gå till jobbet och sen gå hem. Och med tiden så kan det också då leda till sjukskrivning, tyvärr, för de vill bara finnas där för den personen hela tiden. Det kan vara att en man har det medberoende för sin fru till exempel. Alltså det behöver inte vara man eller det kvinna. Det är bägge två spelar ju. Bägge parter då. Och det tar mycket på dem. Och tyvärr då så med dem jag pratar så märker jag så tydligt att de glömmer bort sig själva. Och de måste tänka på sin egen hälsa. Och sen brukar jag säga något annat med då, det är att när de är lite oroliga och misstänker att sin nära anhöriga då har problem, så säger jag alltid det, att lita på din magkänsla. Tveka inte, utan bara lita på den. Våga ställa krav. Vad kan det vara för krav då? Jo, till exempel så kan det vara att man kan begära och se kontoutdrag. Jag vill se här nu. Och det är mitt krav. Jag vill se detta. Men man ska också vara beredd på att personen i fråga kommer förneka och säga att nej, jag har inga problem.
Mm.
Det är det man gör, man blir ju expert på att ljuga.
Ja, jag gjorde det själv i 5 år.
Ja.
Jag hade ju en hemlig relation med en 20 år äldre kvinna liksom.
Ja.
Och jag ljög i 5 år för allt och alla. Så att man blir riktig expert.
Ja.
Till slut tror man på sina egna lögner.
Mm. Mm. Så att, precis.
Men det får ju konsekvenser sen, för det sätter sig, det tar många år att bli av med det, för det kommer ju, det är som att det ligger latent, det ligger där och helt plötsligt så kanske man kläcker ut sig någonting som är ändå en osanning, så det tar lång tid att bli av med även med det, för det blir också ett missbruk av att ljuga.
Ja, ja.
Och det föds med så att man kanske överdriver något, man kanske döljer någonting man inte riktigt äger.
Mm.
Och det är som vi pratade om där, att visa det här har du gått igenom, det är samma med mig, man ska äga sitt förflutna, du ska äga det du har gått igenom, du ska stå för det du har gått igenom. Det kanske inte var bra, nej. Och det är helt okej.
Mm.
Vi är människor.
Mm.
Det finns inga perfekta människor. Vi alla har gjort misstag eller erfarenheter, som jag säger. Det är erfarenheter, för vi visste inte bättre. Vi hade inte de redskapen och de verktygen.
Mm.
vid den tidpunkten. Därför blev de resultaten som de blev. Mm. Men det, om ni är ute i de här och har något missbruk eller någonting ni inte är stolt över, äg eran historia, äg det ni har gått igenom. Spelar ingen roll om ni har suttit inne, varit knarkmissbrukare, spelmissbrukare, sockerberoende. Det kan vara precis vad som helst. Mm. Äg eran historia. Det definierar inte vem ni är. Mm. Utan det gäller att göra någonting åt ert liv nu. Mm. Och ta stegen.
Precis.
Lite så.
Så är det, absolut.
Mm. Och så känner jag, det är så jag lever mitt liv liksom, så att jag känner verkligen med dig där.
Ja, men så är det ju faktiskt, och det är ju det som gjort att jag, men jag valde att gå ut med min story, så att ingen kan säga till mig vad som är rätt eller fel. Det här har hänt, det är min historia, och det är det jag berättar när jag föreläser också då, att det här har hänt, samma sak som min självbiografi då, det är ju det, allt står med där. Vad som faktiskt har hänt då. Och just att jag hoppas ju då att det blir en väckarklocka för många då, även de som inte spelar. För det kan faktiskt drabba alla. Det är så enkelt att fastna. Att ta till sig det här och kanske veta då att ja, men om jag har någon som presenterar en affärsmöjlighet till mig, så blir det en väckarklocka kanske då. Att man ska fråga en extra gång, be och få kontrollera allting, att det verkligen stämmer. Om man spelar och känner att amen, det här går lite ut för nu, ja, men stoppa det själv snabbt, gå in på spelpaus och så vidare då, för att det är det jag vill, att det ska bli en väckarklocka då för folk där ute då. Och jag tror att även boken är på något sätt lämpad för alla, inte bara då, alltså spelare, det kan vara medberoende, det kan vara alltså egentligen alla typer av människor, ung som gammal, just att det är en livsberättelse som är så baserat på en sann historia då. Och det, jag har faktiskt gjort, eller skrivit, boken är skriven tillsammans då med Josefin Lindén, som hon heter då, en författare då. Så vi har tillsammans lagt mycket tid på den. Och det var ju mycket jobb då med att, jag menar, få fram underlag, spel, och vi sa det att innan vi skulle gå ut, så sa vi att försök gå igenom alla underlag hos alla spelbolag. Och det var ju då jag blev så mörkrädd när jag såg de faktiskt siffrorna, hur mycket pengar det handlar om.
Men det är väldigt starkt av dig. Det är väldigt fint, och du har gjort det på väldigt kort tid. Det måste jag säga. Det är så fantastiskt att höra. För det är ändå bara 2-3 år här nu. Du har ändå gjort den här processen så att säga. Och jag misstänker att spelbruket började kanske något år innan, eller 2-3 år innan, eller någonting sånt där. Och det eskalerade liksom, och det tar ju tid liksom. Men du har ändå gjort en, jag får säga, en otroligt snabb vändning, måste jag säga. För det är inte lätt.
Tack.
Ja. Nej, men det är inte lätt. Det är inte vem som helst som gör den vändningen på det här sättet som du visar här nu liksom. Och det är fint. Det är fullt möjligt. Men man måste ta stegen själv, som du har gjort liksom. Och det är så fint. Och du får beröm, du får kärleksmeddelanden. Och du hjälper människor, och det säger ju att du gör någonting som är bra, som är rätt för dig.
Precis, ja, precis. Och det är det jag säger till alla, med att man, det här med att man ska ta steget. Att det går inte, ingen kan komma och trolla åt en. Man måste själv bestämma sig. Jag vill faktiskt göra det här nu. Jag vill komma tillbaka starkare än någonsin. Och framförallt, det går att komma tillbaka. Inget är omöjligt.
Hur... också en fråga då, vi är ju nyfiken så här, va? Just det med hälsa och optimal hälsa som också vi pratade om i podden så här, och du går till gymmet 5 dagar i veckan och sådär, kan du berätta lite om det? Är det så här att du tänker på vad du äter och såna här saker också, eller har du den bilden också? För det kan ju vara lite så här, man optimerar och man äter bra och så vidare, och man tränar, man rör på sig, allt det här hänger ihop liksom, det är helheten, det är jätteviktigt. Och precis som du säger, ligger man på soffan och funderar och grubblar och ältar saker, det blir inget bra det där, va? Så att komma ut och röra på sig oavsett vad det är bra. Och att faktiskt också då optimera hälsan och jobba med de bitarna, det är ju bra för psyket också såklart, och det mentala också såklart. Vilket gör att det blir ju sannolikt vägen till att komma till andra sidan och lösa sina utmaningar blir ju kortare. Bara man kommer igång så här. Så jag är lite nyfiken så här, hur du tänker kring så här optimal hälsa.
Jo, men det är mycket med kosten, absolut. Det ska jag säga. Jag fick ju I och med min story att jag har gått ut i media, så har jag kommit i kontakt med jättefina människor. Och då var det faktiskt en PT som heter Anton då, som var, han är så fin människa, så han hörde av sig till mig och sa det att jag vill hjälpa dig. Han begärde ingenting tillbaka alls, utan sa att jag vill hjälpa dig med din träning och med din kost. Och då fick jag alltså, om man säger, övningar på hur jag ska köra på gymmet och träna. För det, jag var ju jätteokunnig förut och jag visste inte alls hur jag ska träna. Och framförallt då kosten.
Ja.
Men inget anmärkningsvärd kost egentligen, att det ska kosta mycket pengar. Kokt potatis, ris, kyckling, lite olika recept så här då. Och det följer jag ju, så att jag äter ju inte, vad ska man säga, skräpmat eller liknande då på vardagar, gör jag ju inte. När helgen kommer så unnar jag mig. För att det som han har sagt till mig också då, att det här är långsiktigt. Man ska inte bara tänka att du ska banta. Det är inte det du är ute efter här. Du tränar mycket. Jag går till gymmet 5 dagar i veckan. Utöver det så promenerar jag 1 timme varje dag också. Minst om dagen. Och då kan jag äta också. Skulle jag visst någon dag bli sugen, då äter jag i så fall, om jag skulle bli det. Men annars så håller jag mig till att jag äter bra mat som är bra för min hälsa.
Mm.
Egentligen då. Och det har också gjort då att det känns så mycket bättre. Jag har kommit till den fasen nu, eller det steget nu, att jag vill gå till gymmet. Jag vill promenera. Annars är det ju en sån uppförsbacke man har där i början, att vad jobbigt det här är, ska jag verkligen gå? Nej, jag går. Och då är det en del som kan säga ibland då att du tränar ju så mycket, du kan ta paus en dag, det gör ingenting. Ja, visst, men
du kan ta det lite lugnt.
Ja, det är klart man kan liksom. Det men då är det så här då att folk går till jobbet, och mitt jobb, det är att träna, det är min rehabilitering.
Mm, ja,
det är därför jag gör det. Jag går till gymmet, jag promenerar för min rehabiliterings skull. Mm. Så att jag ska bli bättre. Det är klart att jag kan avbryta det. Jag behöver inte gå och träna på en månad om inte jag vill.
Nej.
Men vad händer med min hälsa då?
Ja,
då blir den sämre.
Absolut.
Och det vet jag. Så att mycket, det är klart, kost och sådär. Men jag har ju lärt mig dem lite i huvudet också nu, så jag vet hur jag ska laga för mat. Sådär. Ja.
Märker du det så här om du nu mot förmodan då du tränar, du är igång och så här, och så är det någon dag du inte gör det.
Mm.
Hur snabbt märker du att du blir lite hängig så här, eller
om väldigt fort? Ja. Så jag missar aldrig, kan säga att jag går och tränar.
Ja.
För det har blivit så naturligt nu att jag går upp och då går jag till gymmet och jag promenerar.
Mm.
Så det sitter liksom, det har blivit så här per automatik nu att jag gör det bara.
Mm.
Och jag ska träna för att jag mår så bra av det. Mm. Jag säger att det är den bästa medicinen. Alltså att gå och träna.
Ja, jag håller med. Jag brukar säga, du vet, ibland jag kan träna 2-3 pass. Har det hänt om dagarna liksom. Mm. Folk bara, men du kan ta det lönt, precis samma.
Mm.
Nej, mitt liv. Det här är mitt liv.
Mm.
Mitt liv är att röra på. Mitt liv är att göra alla de här olika sakerna.
Mm.
För det är mitt liv.
Precis.
För att jag mår så mycket bättre av det.
Nu är det ju så att de som lyssnar här ser ju inte det här framför mig. Nu visar jag upp en bild till er här.
Mm.
Och det är ju så jag såg ut då innan jag började med min träning då. Då vägde jag alltså 116,5 kilo.
Mm.
Och jag kände att jag ville ta en förebild.
Mm.
För att jag kan jämföra lite då.
Absolut.
Och ja, men det var ju, nu tog jag en sån lite rolig bild och sådär, jag skulle...
Kolla, det
var det. Det var det kul att...
Det var helt grejen. Att
man ska spänna sig lite och sådär. Nej, men... men det var just det med att man... Mitt fokus har hela tiden varit alltså hälsan.
Ja.
Men sen är det klart, jag skulle ljuga och säga om självförtroendet inte blir bättre heller. Självklart då, för att man känner att kroppen blir mer stabil.
Mm.
Och just att jag inte behöver väga på det här. Nu 32,5 kilo extra i min Exakt. Kropp. Som jag, det var så tungt.
Mm.
Och jag var så trött. Men tänk ju då att det här med att jag vill få bort det här med ursäkten. Att man inte orkar, att man inte har tid. Mm. Alla har tid.
Ja,
det handlar bara om planering.
Ja.
Mm. Jag menar, jag säger det mellan 10-12 tabletter, alltså varje dag, jag kommer ihåg där, alltså det året där då, som jag tog då. Och jag sov, jag säger det var max 3 timmar sömn per dygn. Det var inte mer. 3 timmar som jag sov då. Och ändå så rörde jag på mig, jag gick till gymmet. Det sitter mycket i huvudet, bara gör det. Mm. Alltså,
precis.
Jag tänker så här, har du hört om Mel Robbins 5-sekundersregeln? Har du hört talas om det? Det är så här, man ska räkna, man räknar upp eller man räknar ner. Men Mel Robbins säger så här att innan den, vad säger man, den medvetna hjärnan, egot då kanske säger till dig vad du ska göra eller hitta på hinder för, nej men det här kan du inte göra liksom. Så bestäm för vad du ska göra, sen räknar du till 5, sen bara gör du. Jaha, så om jag ska ge mig ut och springa då, 1, 2, 3, 4, 5, ut, action. För om du går till 6 eller 10 eller så vidare, så man, nej men det regnar idag, vet du. Jag är lite trött alltså. Nej men det är något bra på Netflix eller sådär, va? Det är så lätt att.
Men ursäkt, det finns alltid. Det, jag orkar inte, och nej men jag del säger att jag har barn och jag kan inte gå. Men det är planering återigen. Det går.
Ja, allting går. Men jag tänker på, ska jag runda av här om en liten stund, tänker jag. Vad har du lärt dig? Hur ser du livet med andra ögon nu än vad du gjorde innan?
Oh ja, verkligen. Jag är så otroligt tacksam, måste jag säga, idag för livet. Och jag har framförallt lärt mig respekten för pengar på ett helt annat sätt. Från att då kunna lägga ett spel på nästan 500 000 och förlora dem så fort, till att då leva 2800 kronor i månaden. Och jag ser att det faktiskt fungerar. Det är inga problem. Jag löser det. Jag har, som jag sa innan, jag har tak över huvudet, jag har mat på bordet. Och det är jag tacksam för. Att jag lever idag, att jag får se mina barn växa upp, betyder verkligen allt för mig då. Så just det här, som sagt, en tacksamhet för livet på ett helt annat sätt. Man ska inte ta något för givet. Det kan hända mycket saker. Vi kan bli sjuka, som jag blev här då. Men jag klarade mig ur det, och nu ska jag kämpa och försöka ha det här välmåendet hela livet. Och det är mycket, som sagt, med träningen som påverkar det också då.
Bra. Har du något mer du vill fråga?
Nej, jag är nöjd liksom.
Jag är också jättenöjd. Och ni som är intresserade av boken, den heter Lukas Betting. Och var finns den att köpa, Robert?
Den finns på internethandeln just nu. Så, som exempelvis Bokus kan man gå in på. Adlibris finns den hos. Lite överallt där. Och gå gärna in och beställ där. Och då en livshistoria som ni får ta del av. Och just då att alla mina intäkter går då till att betala av till de drabbade.
Så ni hjälper inte bara Robert, utan ni hjälper även de drabbade. Och ni får även insikter om hur spelmissbruk, vad som händer när man hamnar i det. Så gå in och köp Lukas Betting. Tack Robert för att du kom idag.
Tack själva.
Tusen tack Robert.
Tack själva.
Och tack. Spännande och intressant.
Ja. Tack.
Trevligt att vara här.
Och tack alla lyssnare där ute.
Tack alla lyssnare ute. Ha en magisk dag och ta hand om
er. Ha det gott så länge.
Hej då.
Hej.
Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.